Hej, välkomna till Roseniuskyrkan. Vad härligt att se er här. Roseniuskyrkan, så vill vi ha Jesus i centrum, vi vill stå på Bibelns grund och vi vill vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson, jag arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan, kommer att hålla i dagens gudstjänst och predika i den. Och det är fantastiskt att se fler människor tillbaka här i kyrkan igen. Välkomna tillbaka ni som är här och välkomna alla ni som lyssnar via radion eller tittar hemma på gudstjänsten. Det är jätteroligt att ha er med oss. Vi gör något lite annorlunda i gudstjänsten idag. Normalt så följer vi i Roseniuskyrkan kyrkoåret som talar om för oss vilken söndag det är, vilket tema gudstjänsten ska ha, vilka texter som ska läsas och så. Men idag i år så sammanfaller den här söndagen då med Sveriges nationaldag. Och jag tyckte att det skulle vara spännande och intressant att få fundera på vad betyder det att vara kristen i Sverige idag. Och vi kommer att höra tre bibeltexter som handlar om det. Och jag kommer också predika över en bibeltext som handlar om det. Så dagens ämne, dagens fråga är: vad behöver vi kristna för att kunna älska Sverige på rätt sätt? Vi kommer ta upp en kollekt i gudstjänsten idag. Det händer under sångerna efter predikan. Och vill du vara med i den så använder du Swish på din telefon och skickar en slant till numret 123-695-6742. Det där är inte så lätt att lägga på minnet på en gång, men det kommer synas när det behövs. Och kollekten går idag till Norea Sveriges mediamission. Då ber vi tillsammans. Ja, himmelske far, vi lovar dig och prisar dig för att vi får samlas i Roseniuskyrkan för att tillbe dig och för att möta dig och för att höra dig tala till oss genom ditt ord. Herre, väck i våra hjärtan den respons som du vill se. Hjälp oss att tro, hjälp oss att höra, hjälp oss att ödmjukt lyssna efter vad din ande säger till oss. Och låt ditt ord göra skillnad i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi sjunger den första psalmen som är nummer 615. Den blomstertid nu kommer. Och texten syns på skärmarna för er som är här. Alltså de skärmarna, och syns på skärmen för er som tittar där hemma också. Har ni hört talas om doom scrolling? Doom scrolling. Det är fenomenet när man scrollar på sin mobil genom nyhetsflödet och pulsen och blodtrycket bara stiger med varje dålig nyhet man läser om. Och man fortsätter scrolla i väntan på någonting positivt och härligt ska visa sig, men känslan kommer över en bara av vart är världen på väg. Det kallas för doom scrolling och det är något som jag är benägen att ägna mig åt ibland. Och till och med en dag som den här, när vi vill fira allt det som är fint i vårt land, så sörjer vi också över förstörelsen och över våldet, över ofriden som vi ser omkring oss och hör om på olika sätt. Det är ju bara det att problemen där ute inte bara är problemen där ute, de är också problemen här inne. Vi har del i världens bortvändhet från Gud. Det är en formulering som vi alla säger och ber i vår syndabekännelse i kyrkan. Det är ett sätt att påminna oss själva om att vi är delaktiga i det som blir trasigt i världen genom våra tankar och våra ord och våra handlingar. Och att vara en kraft till positiv förändring i världen, det börjar med att vända sig till Gud och att leva av Guds förlåtelse och förnyelse, av Guds nåd och Guds kraft. Därför får vi i början av vår gudstjänst alltid vända oss till Gud i vår bekännelse. Och vi får lägga av inför Gud allt det i våra liv som har brutit mot hans vilja. Så låt oss göra det nu. Låt oss göra det ärligt och helhjärtat och utan rädsla. För Guds nåd räcker för allt vi har på hjärtat. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen. Lov, ära och pris. Det här är ju barnens stund i gudstjänsten, och det är lite ironiskt att den första söndagen som vi är tillbaka i kyrkan är den sista söndagen som det har varit söndagsskola för den här terminen. Den har ju redan varit på morgonen på Zoom, kanske för sista gången någonsin, om vi har tur. Så nu kommer barnen att ha sommarlov från söndagsskolan från och med den här söndagen. Men vi kommer alltid att sjunga barnens sång på den här platsen i gudstjänsten. Och det är alltid en ny sång varje månad. Det här är den första söndagen i juni. Så vi ska sjunga en ny sång, och det är Herren är min herde. Låt oss be. Helige Gud, himmelske far, Jesus, du som är vår herde, tack för ditt ord som ger ljus och vägledning. Låt evangeliet om Jesus Kristus bli vår ledstjärna och vår kraftkälla. Du har gjort oss till ett med dig och varandra. Lär oss att leva i världen som ambassadörer för ditt rike. Genom din son, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från profeten Jeremias 29 kapitel, verserna 4-14. Och det här är det brev som Gud sa till Jeremia att skriva till Israels folk i exilen, i fångenskapen i Babel. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det väl också för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud, låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens evangelium kommer från Johannes evangeliets första kapitel, verserna 10-13, och vi står upp när vi hör evangeliet läsas. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Vi sjunger nummer 595. Res dig, Guds menighet. Dagens episteltext och predikotext kommer från första Petrusbrevets andra kapitel, verserna 11-17. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både kejsaren som högste härskare och ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska era trosyskon, vörda Gud och ära kejsaren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det har liv och kraft i sig. Och vi ber att du ska släppa lös det livet och kraften i våra liv när vi hör ditt ord och tar emot det i tro. Kom och var oss nära och hjälp oss att förstå vad du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Det här är en härlig och en efterlängtad dag. Vi har längtat efter att få samlas till gudstjänst igen på det här sättet. Och jag tycker det är väldigt hoppingivande att vi har trätt in i ett skede där vi kan se liksom successiva steg framför oss tillbaka mot ett mer vanligt liv. Det här är en dag att glädjas och att be för den fortsatta utvecklingen. Jag är dessutom ovanligt pirrig idag eftersom det är en sån glad och efterlängtad dag. Jag vet inte om jag ska titta in i kameran eller titta er i ögonen. När jag försöker dricka vatten så skakar min hand, men jag vet inte om det var morgonkaffet som var för starkt. Men det här är en underbar dag. Det är också Sveriges nationaldag och det är ytterligare en anledning att glädjas och att be för vårt land. Nu är det så här att många svenskar har ett kluvet förhållande till nationaldagen och det som har med vårt land att göra generellt. Patriotism är inget särskilt starkt eller högt värderat drag i vår kultur. Vi upptäcker oftast vår egen patriotism först när vi åker utomlands och inser att det funkar rätt bra där hemma ändå. Även det vi klagar på till vardags. Och att vara kristen, det lägger till ytterligare en dimension i det här som kanske gör det komplicerat. Därför att vi har djupare lojaliteter än kung och fosterland. Faktum är att vi har en annan kung och ett annat fosterland som vi lever för. Ändå så är jag övertygad om att vi kristna ska älska Sverige. Inte som nationalister, utan som kristna. Vi ska älska Sverige, inte i betydelsen av att romantisera eller idealisera vårt land och vår kultur. Som alla mänskliga kulturer är den en blandning mellan det som är gott och det som är destruktivt. Att älska sitt land som kristen, det handlar om att tjäna sitt land med den kärlek som önskar vinna världen för Gud. Hur kan vi göra det? Vad behöver vi för att kunna göra det? En sak som vi kan ha mycket hjälp av är första Petrusbrevet. Petrus skrev det här brevet till kristna som var utspridda i Romarriket, framförallt i provinsen Mindre Asien, nuvarande Turkiet. Och de var utspridda i ett samhälle som styrdes av andra värderingar och målsättningar än evangeliet. De var väldigt tydligt en minoritet och därför är det här ett oerhört viktigt och oerhört givande brev för vår nutida situation i Sverige i ett allt mer postkristet samhälle. Det här brevet ger oss vägledning i att leva i trohet mot Gud som minoritet i Sverige. Så vad behöver vi för att älska Sverige rätt? Det handlar om två saker. Vi behöver komma ihåg vilka vi är och vi behöver tänka på hur vi lever. Komma ihåg vilka vi är och tänka på hur vi lever. Först, vi behöver komma ihåg vilka vi är. Så här skrev Petrus. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster. Avsnittet börjar med att beskriva vilka vi kristna är här i världen. Det börjar med vår identitet. Vi är gäster och främlingar. För att förstå vad det betyder så behöver vi se tre sidor av den här identiteten, att vara gäst och främling. För det första så är det en ny identitet. Petrus, han skriver ganska genomgående i det här brevet om främlingskap. Så han börjar brevet: till de utvalda som lever utspridda som främlingar. Och han betonar flera gånger i brevet det att bli en kristen innebär en förändring i livet. Ni ska inte längre leva som ni gjorde förut, säger han. Att bli kristen, det innebär slutet på ett slags främlingskap, när vi hittar hem till Gud. Men det skapar också ett främlingskap i relation till världen. Och då menar jag inte världen som skapelsen, som Guds värld som han har skapat, som är i grund och botten god och som Gud har satt oss att leva i. Utan jag menar världen som korrupt system som har vänt Gud ryggen. Inför världen på det sättet är vi gäster och främlingar. Vår främsta tillhörighet är inte längre vårt land eller vår kultur eller vår familj. Vi har fått en ny tillhörighet, en ny identitet. Vi tillhör nu en annan familj. Vi har fått ett annat medborgarskap. Vi tillhör ett annat folk, Guds folk. Vi är gäster och främlingar här i världen därför att vi är Guds barn, därför att vi är Guds folk, därför att vi är medborgare i Guds rike. Det är en ny identitet och vi behöver komma ihåg vilka vi är. Det här är inte bara en ny identitet för oss när vi blir kristna. Det är samtidigt en varaktig identitet som går genom egentligen hela Bibeln nästan som ett tema. Vi kan se det från att Gud kallar Abraham ut ur den stad där han växte upp och från sin familj och sin släkt. Vi kan se det när Israel lever i Egypten. Och inte minst när Israel hamnade i fångenskapen i Babel, i exilen, som vi läste om ifrån Jeremias 29 kapitel. Och även det här med exil och Babel ekar i Petrus första brev när han skriver och hälsar från församlingen i Babylon, hans smeknamn för Rom. Så Petrus i Rom skriver från exil till kristna i mindre Asien som också är i exil. För kristna så är hela jorden och alla länder Guds länder. Och samtidigt är alla länder också en tillvaro av exil, av främlingskap. Därför att vi har fått en ny identitet, ett nytt medborgarskap. Därför handlar det om att vara gäster och främlingar i Sverige för oss som lever i nutid. Det handlar inte i första hand om nostalgi. De av oss som har levt lite längre och minns ett Sverige som hade större sympatier med kristna värderingar och där det kristna arvet syntes tydligare kan bära på sorg och känna att man inte känner igen sitt land. Och jag förstår den sorgen, den är verklig och påtaglig och god. Men även i ett land som på ytan är kristet finns det ett främlingskap. Det postkristna tillståndet som vi befinner oss i har inte uppfunnit vårt främlingskap. Det bara betonar det på nya sätt. Och det har faktiskt också vissa fördelar. Det borde vara mycket lättare för oss som lever nu att se kontrasten och gränserna mellan Sveriges kultur och Guds rikes kultur ju mer de glider ifrån varandra. Så vi ska inte tycka synd om oss själva. Inte bara vältra oss i nostalgi, för det här är Guds folks varaktiga identitet. Vi är gäster och främlingar i de länder där vi bor. Men det är också en missionell identitet. I två verser före det stycke som vi tittar på idag så skriver Petrus så här och beskriver de kristna i sin exil: ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det Petrus gör där är att han tar ord från andra Mosebok 19, när Israel har kommit ut ur det land där de har varit fångar i Egypten, kommer till Sinai berg och Gud säger: ni är mitt utvalda heliga folk. Och så säger han: det där är ni kristna nu. Ni är Guds utvalda heliga folk för att förkunna Guds härliga gärningar. Så vi kan se hur den här identiteten är dubbel. Å ena sidan så ska vi vara ett heligt folk. Vi ska leva i avskildhet alltså. Det ska finnas en kontrast, en skillnad mellan vår kultur som kristna, Guds rikets kultur och den omgivande kulturen vi lever i. Samtidigt ska det också vara en närhet, därför att vi är utvalda inte för att isolera oss utan för att förkunna Guds gärningar. Den missionella identiteten är på det sättet dubbel. Och därför finns det också två sätt som vi kan förlora den på. Vi kan assimileras när vi blir som alla andra och inte längre har något att bidra med som kristna i vårt land. Eller vi kan isolera oss när vi bara håller oss för oss själva och inte säger någonting om vår tro, inte lever ut den i vardagen. När vi drar oss undan världen och ägnar oss åt bara det inre församlingslivet. Gud sa till sitt folk, till och med när de var bortrövade till Babel, be för den staden. Arbeta för den stadens välgång, för att vara en välsignelse för den. Vi får varken assimileras eller isolera oss. Vi är kallade till det som John Stott brukade kalla för en helig världslighet. Inte om en balans där man är lite helig och lite världslig, utan där man är radikalt helig och radikalt världslig på samma gång. Lever för Gud mitt i världen. När Petrus tar ord från Gamla testamentets höjdpunkt, frälsningen i Egypten, och säger det här gäller er kristna, så infogar han dig och mig i Guds stora berättelse, som är berättelsen om Jesus. För Jesus kom till sitt eget, till sina landsmän, men blev inte mottagen. Jesus gjorde gott, men blev avfärdad och avrättad som brottsling. Jesus blev en främling för att vi skulle få komma hem. Så kom ihåg vem du är. Det här låter som en uppmaning. Vad lutheraner kallar för lag och vad pingstvänner kallar för en utmaning. Det är faktiskt en aspekt av evangeliet. Kom ihåg vem du är. Vi har en identitet, en tillhörighet, en värdighet som står orubbligt fast. Den består inte i vad vi har gjort, utan i vad Gud har gjort för oss i Jesus. Du är Guds barn. Du är medborgare i Guds rike. Det är någonting att vila i. Du behöver inte skapa dig en egen identitet. Du behöver inte bevisa ditt värde eller din godhet. Och att veta vem man är en förutsättning för att kunna älska på ett bra sätt. När man inte längre är beroende av andras bekräftelse, av att våra landsmän eller vår tidsanda ska stryka oss medhårs, så behöver vi inte längre kompromissa med sanningen för att få bekräftelsen, för att få gillandet. När vi har det från Gud är vi fria att älska och tjäna och vara sanna. Så kom ihåg vem du är. Som kristna har vi en ny, en varaktig och en missionell identitet. Vi behöver acceptera spänningarna som kommer med att leva som gäster och främlingar. För det är här Gud har placerat oss. Den här identiteten hör då också samman med ett uppdrag. Så därför behöver vi för det andra tänka på hur vi lever. För det första behöver vi komma ihåg vilka vi är. För det andra behöver vi tänka på hur vi lever. Och det innebär för det första att vi behöver vakta vårt inre. Petrus skrev, håll er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Nu är det allvar. Två gånger i brevet så ger Petrus en kontrast mellan de kristnas tidigare liv och deras nuvarande liv. Och båda gångerna, förutom den här versen, dyker ordet begär upp. Det blir liksom en nyckel, ett sätt att markera mellan det gamla och det nya livet. Men vad är kötsliga begär? Vad gör dem farliga? Låter lite neurotiskt eller livsförnekande kanske. Vad är de egentligen och vad är det som är så hemskt med dem? Ja, tittar vi på hur Petrus använder det ordet så kan vi se att det framförallt handlar om två problem. För det första så är begären riktade mot saker som står i strid mot Guds vilja. Begären leder alltså till synd. Det handlar om gränslöshet i sexualiteten, i mat eller dryck eller pengar och i andlighet. Alla möjliga olika områden. Så det är ett problem. Begären leder till synd, till det som är ont. Men det finns ett annat problem också. Och det handlar om det Petrus skriver om att vi inte ska följa begären. Därför att begären styr och formar oss. De döljer vår distinkta identitet som de som är kallade att leva för Gud. Våra begär tar Guds plats i våra liv och leder och styr oss. Det här kan också bli förödande på ett personligt plan. Sexualitet eller alkohol eller mat eller pengar. Allt det där som vi brukar kalla för livets goda är Guds goda gåvor. Men usla herrar i våra liv. Om vi lever för dem kommer de ge oss allt mindre glädje och allt mer svårigheter. Den här uppmaningen, håll er borta från begären, den riktar en ganska obekväm fråga till oss. När våra landsmän ser på oss kristna, märker de att någonting är annorlunda? Eller jagar vi efter samma saker som alla andra? Min rädsla är att sekulariseringen inte bara finns där ute utan att den finns här inne också. Att berättelsen om mitt liv inte handlar om Jesus utan att den handlar om mig. Om jag inte tar upp kampen mot begären så är risken att jag glömmer vem jag är. Därför måste vi alla känna oss själva och pröva oss själva. Vilka begär är det som attackerar och för krig? Är det materialistiska, ekonomiska begär? Är det sexuella begär? Är det mat, dryck? Är det makt och självhävdelse och inflytande? Det kan vara allt möjligt och alltihopa på samma gång. Petrus och Gud själv uppmanar oss att ta upp kampen i vårt inre. Vi behöver omvända oss inte bara från enstaka snedsteg här och där utan från själva grundproblemet. Att vi drar oss undan Gud för att leva med andra herrar i våra liv. Men de goda nyheterna är att Guds nåd räcker. Och att Gud vill ge oss styrka att bruka alla de här sakerna som goda gåvor enligt hans vilja istället för att de ska styra oss. Och rent praktiskt kan det handla om att faktiskt hitta vänner som ber för dig och som får lov att ställa de obekväma frågorna. Hur går det på det här området där du är svag? Det handlar inte om att vara livsförnekande. Det handlar om att skapa förutsättningar för det nya livet, den nya identiteten, att växa och blomstra. Vår identitet ska göra oss distinkta som Guds folk. Vi ska inte bara följa och låta oss styras av våra impulser och begär. Så vakta vårt inre är den första uppmaningen. Vårda vårt rykte är den andra uppmaningen. För Petrus skriver, uppför er väl bland hedningarna och underordna er alla mänskliga myndigheter. Vi ska alltså inte bara vakta vårt inre utan vårda vårt rykte för Guds skull. Det är så viktigt här att se att Petrus skriver, håll er borta från begären. Håll er inte borta från syndare, från världen, från de där ute, från de som är annorlunda. Nej, han säger uppför er väl bland dem. Det handlar varken om assimilering eller isolering utan ett helt annat sätt att leva. Där våra liv ska ha kontaktyta med de som inte känner Gud. Petrus skriver att människor omkring de kristna anklagar dem för att vara onda. Det är en ganska intressant likhet mellan Romarriket och Sverige i vår tid. Därför att under flera hundra år så ansågs kristna vara moralens väktare och de goda människorna. Det är inte så längre. Vi är omoraliska. Vi anses vara det i vår tid. Vi anklagas för att vara onda, intoleranta och allt möjligt annat. Det var likadant för de första kristna i Rom. Även om det var annorlunda i detaljerna så är det stora likheter här. Och vad ska vi då göra i en sån situation när människor upptäcker att vi lever annorlunda och tycker att vi är onda eller konstiga? Ja, i det tredje kapitlet skriver Petrus, ni måste vara beredda att ge svar på deras frågor. Här i andra kapitlet säger han, gör goda gärningar så att det syns. Så att människor faktiskt upptäcker att ni inte är onda. Att de faktiskt lockas att prisa Gud för er. Eller att de helt enkelt bara blir tysta, några av dem. Petrus uppmanar oss till goda gärningar i de delar av våra liv där vi har kontakt med människor som inte är kristna. Det kan vara i vårt grannskap där vi bor, det kan vara i arbetslivet eller där vi studerar. Det kan vara på den offentliga arenan. För den skriver ju Petrus också om. Visa respekt för myndigheterna. Han skriver det här när kejsar Nero sitter i Rom och styr. Kejsar Nero som använde kristna som facklor på kvällarna. Underordna er kejsaren. Betyder inte att kristna inte får höja rösten mot orättfärdighet och orättvisa? Absolut inte, det får vi. Men vi måste också anstränga oss när vi yttrar oss i det offentliga rummet för att inte bara låta gnälliga och självcentrerade. Om vi vill tala om kristnas rättigheter så borde vi tala om andra gruppers rättigheter också. Resultatet av att göra goda gärningar och att underordna sig myndigheterna, säger Petrus, är att de oförståndiga och okunniga blir tysta, medan andra öppnar munnen och börjar prisa Gud. Det handlar om att leva liv i världen som ger Gud äran och som väcker andras intresse för Gud. Allt färre i vårt land och i vår tid vet vad kristen tro handlar om. Deras första intryck kommer att vara våra liv och våra ord. Är vi generösa med vad vi säger? Är vi generösa med den tid vi har och de saker vi har? Hämnas vi oförrätter eller förlåter vi? Förbannar vi eller välsignar vi med våra ord? Inte så lätta uppmaningar vi får idag, eller hur? Så att vakta vårt inre, att vårda vårt rykte, och den tredje kort är att använda vår frihet. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Det här är ju i alla fall goda nyheter. Vi är fria. Det är det alla vill vara. Det är det hela vår kultur har handlat om allt sedan upplysningens dagar på 1700-talet. Hur kan vi bli fria? Det är vi redan. Jesus har gjort oss fria. Och därför är vi inte beroende av att vara omtyckta eller accepterade eller verka lyckade eller framgångsrika enligt den standard och de kriterier som finns i kulturen runt omkring oss. Nej, för vi är fria. Vi tillhör Gud och vi tjänar Gud. Men vi ska tjäna Gud genom att tjäna vår medmänniska. Vi är kallade att visa andra samma slags kärlek som Gud har visat oss. En av reformationens klassiker är Martin Luthers bok En kristen människas frihet. Och den börjar så här. En kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen är allas tjänare och var man underdånig. Samma paradox som Petrus har med här. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel. Vad betyder det för oss? Det betyder att vi ska ta vara på vår frihet. Vi behöver inte vara rädda för hur världen dömer oss. Vi är fria ändå. Gud dömer oss inte. Vi har allt det vi behöver i Jesus. Och vad andra säger om oss har ingen makt att binda oss. Det är lättare sagt än gjort. Jag vet. Ta vara på din frihet. Var inte rädd. Men gör inte heller friheten till en ursäkt för att liksom vifta bort människor eller leva bara för dig själv eller ditt eget hushåll. Att älska Sverige som kristen handlar inte om att ha positiva känslor för vårt land. Eller att följa med strömmen eller stå för eller acceptera allt som är svenskt. Nej, det handlar om att ha sin identitet förankrad i att vi är Guds barn, Guds folk, medborgare i Guds rike. Och sen visa den kärlek i ord och handling som Gud har visat oss. Och tjäna honom och vittna om honom här i det land där Gud har placerat oss. Jag ska sluta med att läsa några rader ur ett annat brev som är nästan lika gammalt som Petrus första brev. Det heter Diognetosbrevet och skrevs ungefär 100 år senare till kristna. Återigen utspridda i en fientlig värld när romarrikets skruvstäd på riktigt började dras åt och förföljelserna ökade mot de kristna. Vilka är då dessa gäster och främlingar? Jo, så här står det. Kristna skiljer sig nämligen inte till land eller språk eller seder från andra människor. De bor inte i egna städer. De talar inte något särskilt språk och lever inte något besynnerligt liv. Deras lära har inte upptäckts genom beskäftiga människors tankar och funderingar. Inte heller företräder de en mänsklig åsikt som vissa gör. Kristna bor i både grekiska och utländska städer där var och en fått sin lott och följer landets seder vad gäller kläder och mat och övrigt i livet. Men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sitt levnadssätt. De bor i sina hemländer men som gäster. De deltar i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land är ett hemland för dem och varje hemland ett främmande land. De gifter sig likt alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. De delar allt vid bordet, men inte i sängen. De bor i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men är medborgare i himlen. De lyder de lagar som stiftats och överträffar lagarna i sina liv. De älskar alla och blir förföljda av alla. De är oförstådda och blir fördömda. De blir dödade, men får nytt liv. De är fattiga, men gör många rika. De saknar allt, men har allt i överflöd. De blir vanärade, men förhärligas mitt i vanäran. De blir förtalade, men får upprättelse. De blir smädade och välsignar. De blir skymfade och visar respekt. När de gör det goda blir de straffade som onda. Och när de blir straffade gläds de som om de fick nytt liv. Till en sådan position har Gud bestämt dem, och de har ingen rätt att överge den. Vi är kallade att älska vårt land och tjäna det för Guds skull. Och Petrus brev, Guds ord, talar om för oss idag att det betyder att vi behöver komma ihåg vilka vi är. Att vi har allt vi behöver i Jesus. Och vi behöver tänka på hur vi lever så att vi vaktar vårt inre, vårdar vårt rykte och använder vår frihet för andras bästa. Vi ber. Ja, Gud, du har gett oss en stor kallelse, en stor förmån. Du har gett oss ett nytt namn, namnet kristna, och med det en ny identitet. Tack för att vi får tillhöra Jesus och ha allt vi behöver i honom. Herre, hjälp oss att komma ihåg vilka vi är. Herre, hjälp oss att komma ihåg vilka vi är. Och vara trygga och vara rotade. Och stötta varandra i den identiteten som är den första och som vi har i dig. Tack Jesus för den. Och så ber vi dig om hjälp att också tänka på hur vi lever. Hjälp oss att vakta vårt inre. Hjälp oss att vårda vårt rykte som kristna i ett postkristet land. Och hjälp oss att använda vår frihet för att tjäna vår nästa. För din skull Jesus. Och i ditt namn är det vi ber. Amen. Nu så, alla ni som somnade till i värmen, nu ska ni få sträcka på benen och stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Nu kommer vi få lov att tillbe och lovsjunga under bandets ledning här. Och under de här tre sångerna som följer så finns det också chansen att ge en gåva till Norea Sveriges mediamission.
Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Käre Herre, vi tackar dig för ditt levande ord och att du talar till oss genom ditt ord. Tack för att du har sänt oss Jesus Kristus som ger oss verklig glädje i våra liv. Tack för kärleksbeviset när du dog på korset för vår skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Gör oss till dina trogna lärjungar som är noga med ditt ord och lever varje dag så att vi alltid är redo för din återkomst på himmelens skyar. Vi tackar dig idag för våra hem och vårt älskade Sverige på denna vackra nationaldag. Tack för att vi har fått ha fred och frihet i över 200 år. Vi ber för kungafamiljen, riksdag, regering och rättsväsende och alla som har ansvar i kyrka och samhälle. Gör de som fattar viktiga beslut medvetna om sitt ansvar för rättvisa och medmänsklighet. Bevara vårt land för pandemi och krig, olyckor, skjutningar och terror. Vi ber för alla kyrkor och missionshus i vårt land där Guds ord predikas rent och klart. Vi ber att Sverige ska påkristnas. Sänd en väckelsens vind i vårt land. Låt din kärleks glöd komma över vårt folk. Vi ber om din välsignelse och helande närvaro i våra hem. Hjälp föräldrar att orka med ansvaret för sina barn. Låt våra barn och ungdomar få växa upp i trygghet och bevara dem i din gemenskap. Vi ber för de svaga och utsatta i vårt samhälle. Ditt ord uppmanar oss att bära varandras bördor. Hjälp oss då att vara ett stöd för de vars liv plågas av oro, sorg, sjukdom och ensamhet. Låt dem få känna din närhet och uppehållande och läkande kraft. Vi ber också för de länder där det råder krig, konflikter och oro. Och vi tänker särskilt på Israel, Palestina och Belarus. Herre, sänd fred och försoning. Välsigna vår predikant Martin Helgesson och alla som är engagerade i olika verksamheter här i Rosenhuskyrkan och gränden. Vi ber för Sofia Ödman som börjar sin nya tjänst som barn- och ungdomsledare 1 augusti. Fördjupa vår gemenskap och gör oss mer omtänksamma om varandra och om nya människor som söker sig till vår kyrka nu efter pandemin. Gör oss också mer hängivna att nå människor med ditt ord. Vi ber om välsignelse över ELMs arbete i våra missionsländer. Vi ber för våra samarbetskyrkor i Etiopien, Eritrea, Kenya, Peru och Främre Asien. Vi ber för våra missionärer. Och låt allt fler finna frälsningen i Jesus Kristus. Och styrk och trösta dem som förföljs för sin tro. Låt oss ge mer av vårt överflöd i tacksamhet till dig. Vi ber om allt detta i din älskade sons namn. Gud, se i nåd till Sverige. Kom och berör vårt folk igen så att människor förvandlas av nåden och sanningen. Amen.